Ja. Tom är det. Tom är det på inspelningen. Jag börjar som Tommy Körberg. Det sägs att hans uppsjungning var en host. Och sen kunde han ta i och sjunga Stad i ljus och allt vad hans sånger heter. Vi börjar idag en liten serie. Pelle var inne på det. Vi har 5 söndagar då vi kommer att fokusera på bön. Och det finns väl alltid en fördel med att börja en sån här serie. För att det är jättebra, tack för vatten. Det är att börja med en sån här serie och att få vara den första. För att man kan ju alltid säga att jag kan ju inte säga allting. Och så kan man ju förlita sig på att någon annan kommer att täcka upp. Och lite så är det ju, tänker jag, att vi kommer nog aldrig kunna att säga tillräckligt mycket om bönen. Men jag ska försöka säga några saker. Och det kan mycket väl bli så också att vi under de här veckorna kommer att upprepa samma sak. Så vi kommer att höra samma bibelord nämnas. Och det är helt okej. Det blir kanske på lite andra aspekter, lite andra perspektiv. Men då tror jag också att då finns det nog kanske någonting som landar hos oss. Varför ska vi be? Bönen, den är ju något väldigt fundamentalt, grundläggande jag skulle säga egentligen för alla människor. Alla människor behöver be. Men för att hålla en relation med Gud levande så går det inte utan bönen. Bönen, det handlar om relation. Det handlar om relationen mellan Gud och människa. Bönen, det är samtalet, kommunikationen. Och vi får ha en nära relation med Gud. Vi får kalla Gud fadern. Vi får kalla honom för vår pappa. Och där får vi den där nära, den där förtroliga, intima relationen med pappa Gud i himlen. Den får vi genom Jesus Kristus. Och när vi ber så gör vi det inte i oss själva, utan vi gör det i Jesu namn. Vi gör det i Jesu namn, och i Jesu namn handlar om att vi gör det under Jesu inflytande. Vi sätter Jesus som kung. Det är genom Jesus som vi nalkas, som vi närmar oss Gud. Och Jesus, han är vår främsta förebild när det gäller bön och allt böneliv, skulle jag säga. Han levde i en ständig uppkoppling, ständig relation med fadern. Han lärde sina lärjungar att be. Läser vi i evangelierna så ser vi gång på gång hur Jesus som gav exempel och han visade och berättade. Så här ska ni göra när ni ber, så här ska ni göra när ni fastar och så vidare. Han gav oss ju den här bönen vi brukar be i stort sett varje söndag. Herrens bön eller Fader vår eller vår fader. Det var ju en bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. När vi ber så händer det någonting. Det händer någonting, jag tror att det kan påverka omständigheter och situationer. Men det händer någonting med oss när vi ber. När vi ber så växer vår relation till Gud. Vi lär känna honom bättre. Och när vi sedan, som jag tror att de flesta av oss har fått vara med om, vi som har gått med Gud ett litet tag i alla fall, har fått se också att Gud faktiskt svarar på bön. Och när Gud svarar på bön, när vi får bönesvar, när det är där som vi har bett om, när det är där som vi har längtat om efter, när vi ser att det händer, så växer inte bara vår relation till Gud, utan vår tro på Gud, den stärks. Vi blir starkare. Och det finns i Bibeln luften som är kopplad till bön. Och det står så här, det kommer nog upp på väggen, i Matteus 7. Nu nämnde Pelle det och där börjar upprepningen. Matteus 7 och från vers 7 så står det så här. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Och bläddrar vi vidare, några kapitel vidare i Matteus 18, så står det så här från vers 19. Säger Jesus så här. Vidare säger jag er. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Vilket löfte alltså. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. Det här att komma överens, överenskommelse och att be. Vi får be, vi får söka Gud, vi får bulta och tjata och söka och bulta. Och Gud, han kommer, vi har luften på att Gud, han kommer ge oss bönesvar. Han kommer ge oss det som är gott. Och när vi kommer tillsammans, när vi kommer överens om att be om något, så finns det ett löfte, det finns en kraft i bönen att Gud ska ge oss det. I alla fall utifrån det här bibelordet som vi läste. Och jag tror det som att Bibeln är sann. Sen är jag den första också att erkänna att jag menar, ja, det finns stunder när inte allting som vi ber om blir exakt så som vi ber om. Vi har inte alla svar varför inte allting blir som vi ber om. Varför den där personen som ligger dödssjuk, varför den inte blir frisk när vi ändå ber och vi kommer överens. Vi har inte alla de där svaren, men vi fortsätter ändå att be, bulta och tro att Gud vill komma och svara på bön. Och i många fall så gör han det. Bibelöversättningen The Message säger så här i samma den här, alltså Matteus 18, uttrycker det så här: så fort ett par av er kommer överens om något på jorden och ber om det, då skrider min far i himlen till verket. Så fort några av er samlas för min skull kan ni vara säkra på att jag är med dem. Jag säger samma sak, men just så här, så fort liksom vi kommer överens och ber om något, då är Gud redan i färd med liksom att möta det där behovet. Det här att komma överens, att komma tillsammans, att enas kring liksom, vad är det vi ska be om. Det tror jag är väldigt viktigt. Enheten är väldigt viktig. Paulus han säger bland annat så här i Efesierbrevet 4 och 3. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Andens enhet. Gud vill liksom genom sig själv, genom sin ande, som ena oss som han är hans barn. Och Jesus själv, det står som hans bön, hans förbön för oss som hans lärjungar, som hans efterföljare, det är att vi skulle vara ett. Det står så här i Johannes 17 och vers 20. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom dessa ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Enheten bland Guds folk. Det ligger på Guds hjärta. Det ligger på Jesu hjärta. När vi som Guds folk, som församling, kommer tillsammans, när vi blir ett, så blir det också ett vittnesbörd för den här världen. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och hur når vi då dit, till den här enheten i tron, till den här andens enhet? Ja, där tror jag att bönen är en nyckel. När vi kommer tillsammans, när vi prioriterar gemenskapen med varandra. När vi inte bara heller söker gemenskapen med varandra, utan tillsammans också prioriterar och söker gemenskapen med Gud. När vi tar tid i den här relationen, då kommer också våra böner, tror jag, att bli mer samstämmiga. Vi svetsas samman. Och jag tror också att när våra liksom böner blir samstämmiga, när vi mer och mer blir ett hjärta, en själ, då kommer vi också vara en kraft som kommer att se mer och mer av det vi ber om också bli verklighet. När det inte spretar åt alla håll, utan när vi liksom börjar som målinriktat be för olika saker som Gud uppenbarar för oss. Att be konkret. Att vi inte är jätteluddiga. Det är klart att vi kan vara som stora och i våra böner. Och be, ja, vi ber för hela världen. Det är klart att vi kan göra det. Men vi kan också be konkret. Att nu ber vi för de här som bor på den här platsen. Eller vi ber för de som bor i det där huset. Den där familjen som just nu mår dåligt. Vad de nu kan heta. Svensson, liksom på någonstans Fiskastigen 4. Nej, men ni förstår exemplet. När vi blir konkreta, när vi ber konkret, det är också då som vi också kan mäta och se konkret att Gud har svarat. När vi då ser den där familjen komma till tro, eller ser den där familjen då börja komma och söka upp vår gemenskap. Kan vi be om vad som helst? Ja, det finns väl egentligen inget som hindrar. Vi kan nog be om vad som helst. Sen tror inte jag att Gud kanske svarar på allting. Och jag tror att vi i den frågan också behöver rannsaka oss själva. Att vad är våra motiv? Vad är det som driver oss? Är det kärleken? Kärleken till Gud, kärleken till vår nästa, som är det som är som motivationen i våra böner? Eller är det kanske den självupptagna, egoistiska kärleken? Kärleken till oss själva. Där det är liksom jag, mig och mitt som hela tiden står i fokus och som ska tillfredsställas. Det är klart vi kan komma med våra önskemål. Den typen av böner till Gud också. Men jag tror att vi behöver komma in i en ödmjukhet. Jag tror att vi behöver ödmjuka oss. Både inför Gud. Att som sätta honom på den positionen som han förtjänar. Som vår Gud, som vår Herre. Och att vi är barn som är i behov av honom. Men jag tror också att vi behöver ödmjuka oss i vårt förhållande till våra medmänniskor. Till vår nästa. Att kanske kliva av och kliva ner från de där höga hästarna som vi ibland kanske har i förhållande till andra människor. Där vårt eget hela tiden står i första rummet. Ödmjukheten, det handlar om att sätta andra före oss själva. Vi är alla i beroendeställning. Vi är alla i behov av Gud. Och i bönen, i gemenskapen med Gud, så får vi lyfta vår blick ifrån vårt eget inkrökta navelskåderi till att se Guds blick, Guds vision för den här världen. I den här bönen som Jesus själv lärde sina lärjungar att be, så är det väl: tillkomme ditt rike, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Där Guds rike får komma, där Guds ordningar får råda. Det står så här i första Timoteusbrevet 2:1-4, så säger Paulus så här: först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. I den här texten så uppmanas det att vi ska be för några få. Vi ska be för alla människor. Och vi ska be, det lyfts fram, vi ska be för dem som står i ledande ställning. Och vi kan och vi ska be på många olika sätt. Här nämner liksom Paulus som bön, åkallan, förbön, tacksägelse. När vi ber så ska vi inte enbart klaga. Beklaga oss på att Gud, ta hand om den där personen, ta hand om den där ledaren, för den är så jobbig. Nej, vi kan tacka Gud för den personen. Vi kan be liksom om välgång, om lycka. Vi kan be om att den personen ska liksom ha ett bra liv, ha en bra dag på jobbet. Vi ska be om att den ska klara av, få som en hård panna så den klarar av den där jobbiga kritiken som den kanske utsatts för. Kan vi be för vem som helst? Kan vi be för den där personen som förtrycker, den där som kanske är ond, den som är si och så? Den som är dum, ja, klart att du kan be för den. Vi kan be och vi ska be för alla. Gud, han vill att alla ska bli frälsta. Han vill att alla ska komma till insikt om sanningen. Det är Guds bild, det är Guds vision, hans dröm. Och det är på något sätt målbilden för oss att kliva in i. När vi ber Gud, så ber vi att Gud ska gripa in i olika situationer och att han ska liksom utföra sitt verk. Men jag tror också att det finns en riktning i bönen som handlar om att vi skulle bli sända in i olika situationer. Att vi som är Jesus som församling, vi är hans händer, vi är hans fötter på den här jorden. Att vi också skulle börja arbeta. Du och jag, vi kan få vara en annan människas bönesvar. Och i det så tror jag att både bönen som vi ber i vår ensamhet, i vår kammare, men också den gemensamma bönen, så tror jag att Gud kan ge oss och hjälpa oss att ge oss en klarsyn. En klarsyn om oss själva, vilka vi är, men också en klarsyn om vad är det för behov som finns. Gud kan som tala om för oss och visa och se att ja, men just nu så är det den här familjen här, de har behov. Sök upp dem, ring ett samtal. Gud är så... Just nu så kanske det är någon person som böjer sina knän och är frustrerad över att jag har pengarna är slut. Du kanske kan vara det där bönesvaret. Det kanske är du som kan få vara den där personen som kommer in och kliver in i precis rätt stund och som också får leda den där personen till Jesus. Jag tänker på när Saulus, han som blev Paulus, när han fick möta Jesus. Det står ju om det i apostelgärningarna. Paulus var en, i våra ögon mätt skulle jag väl säga, en stor terrorist. Han drev sig som mordlust och han förföljde de kristna. Han var som de kristnas liksom värsta fiende. Men så fick han möta Jesus. Starkt. Det var så starkt i mötet att Paulus blev blind. Och om det var 3 dagar så kunde han inte se. Han liksom var det var nära, det var svart. Men så kommer en kristen person, som en person som heter Ananias, till undsättning. Gud, han uppenbarar sig för Ananias i en syn och han berättar för honom om situationen med Paulus. Och han leder honom till Paulus och Ananias får be för honom och Paulus får tillbaka synen och han blir fylld av den helige ande. Och Paulus, han kommer som att bli ett jätteviktigt redskap för Guds rikes utbredande. Tänk som att få vara med om en sån situation. Att, ja, det är ju en vågad dröm eller så, eller vågad bön. Jag gissar att också att de här personerna som förryktet hade ju gått, att Paulus var ju en sån där, var ju en riktig bad guy. Han gjorde ju riktigt illa för de kristna. Han förföljde och satte dem i fängelse och lät dem bli dödade. Jag tror det var många böner som bad över Paulus. Så vet inte jag hur, detta är fantasin som får sätta igång. Men jag menar, man kan undra vad det är för böner där. Det kanske är mer, ja, gör det av med honom. Men så får han ju möta Jesus. Den här fienden till Jesus får möta Jesus. Och så får Ananias det här uppdraget att gå och söka upp Paulus, trots att han vet om att Paulus har liksom rätt att kunna liksom sätta honom i fängelse, få honom avrättad eller massa dåliga saker. Men trots det så söker han upp Paulus och så får han vara med där och befria honom, få liksom synen tillbaka. Tänk om vad våra böner. Tänk om vi, när Gud vill sända ut oss, tänk om vem han vill sända oss till. Det kanske är den där personen som vi minst skulle kunna tänka oss skulle kunna bli en kristen. Vi får be och vi ska söka Gud på det viset. Men vi ska också arbeta. Bed och arbeta. Vi ber och vi arbetar. Jag vill lyfta liksom vi träffas på tisdagar här i den här kyrkan till bön. Och det är fantastiska samlingar. Ibland har vi, tror jag vi kallat det för maskineriet. Samlingar då vi lyfter olika bönämnen, vi lyfter församlingen. Och så får man också liksom komma och lyfta liksom att ja, det här har jag på mitt hjärta. Nu står jag i den här situationen och så får vi be. Och det är inte sällan att vi i den bönestunden har bara kommit in i en stund liksom av Guds närvaro. En vila i Gud där vi på något sätt bara är. Där på något sätt tid och rum, vi brukar vi ber en timme. Men en timme går som kan ibland gå så här. Så när vi som på något sätt kliver in i en dimension där tid och rum bara försvinner. Och där det också ibland kan kännas som att orden ibland är överflödiga. Det står så här i Matteus 6:7-8. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker på att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Det är inte så här att vi måste lära oss. Det är klart att vi kan be på olika sätt och det finns olika metoder och det kan vara jättebra och hjälp. Men vi behöver inte krångla till det. Vi behöver inte kunna formulera oss på de perfekta sätten så länge våra hjärtan är kopplade till honom. Vi behöver inte göra oss till, utan var dig själv, var naturlig. Dela ditt hjärta med Gud, umgås med honom, så kommer han också att dela sitt hjärta med dig. Jag tror att vi ska be om mer av enhet. En andens enhet som jag tror att vi behöver i kristenheten i stort. Men inte minst här i våran gemenskap, i den här församlingen. Att vi mer får bli ett hjärta och en själ. Att vi får samma vision, samma längtan, samma hunger. Och det här får vi be om när vi är i våra egna bönerum, i våra egna bönekammare. Men också när vi kommer samman. Att vi bär varandra, att vi ber för varandra. Att vi bryr oss om varandra. Att vi finns för varandra. Kanske hjälper det någon som skriver ner, ha en bönelista. Skriv ner församlingen på den. Skriv ner vännerna, som du säkert, vi är inte så stor samling av människor. Skriv ner namnen på familjerna, på personerna. Lyft dem i dina böner. Eller sätt en påminnelse i telefonen. För när vi sedan möts, när vi springer på varandra, när vi träffas till de här samlingarna eller när vi springer på varandra i matbutiken, så är det inte bara hej, hur är läget? Utan då möter du en person som du ber för dagligen. En person som du älskar och bryr dig om. Och likaså så är det ömsesidigt från andra hållet. När du möter den där personen i matbutiken, så är det en person som du vet bryr dig om dig, som älskar dig och som ber för dig. För som Jesus själv bad och som han sa, att när vi blir rätt, då ska världen förstå. Ska vi be tillsammans? Ja, tack Jesus för förmånen som vi har att få kliva in i en relation med dig. Du som är den levande guden, du som är alltings herre, du är så stor att vi inte med vårt intellekt kan greppa dig helt och fullt. Men vi tackar dig för den förmånen ändå som vi får, där vi får ha en gemenskap, en nära relation med dig. Tack för allt det som finns att upptäcka i bönen. Tack för den kraften som det finns. Att få ta del av ditt hjärtslag för den här världen. Att få en blick som är i enlighet med din blick, herre. Där vi får vara med och se situationer förändras. Situationer förvandlas. Där vi får se människor som kanske just nu lever i hopplöshet få ett hopp tillbaka. Där det som är trasigt kan få bli helt. Tack Gud för att vi än mer skulle få kliva in i den här dimensionen. Den här relationen. Det här som är på något sätt grunden i våra liv. Grunden i syret i våra liv. Att få leva i relationen med dig. Det som du skapar oss till från början. Så Gud, jag ber att vi skulle få. Nu ber vi också för den här församlingen. Vi ber att vi skulle få bli ett. Att vi skulle få bli ett hjärta och en själ. Inte att vi inte får vara olika, utan vi tackar dig för mångfalden. Men Gud, jag ber att vi skulle få springa åt samma håll, herre. Vi ber att vi skulle få samma bild, samma vision, samma dröm, herre. Om ett förvandlat Veddige, herre. Ett förvandlat Sverige, herre. Där ännu mer människor, herre, fick lära känna dig. Och se dig så som du är, herre. Drabba oss, herre. Och lär oss att be. Lär oss att lyssna på dig. Lär oss att ta oss tid med dig. Gud, jag ber också att du drabbar oss mer också med den ödmjukhet i våra hjärtan. Att vi kommer till insikten att i oss själva så klarar oss inte. Utan att vi behöver dig. Vi behöver mer av dig. Låt oss få förstå det. Och låt oss också få sprida det till andra också, herre. Att, att vi får hjälpa andra, att vi inte alltid sätter oss själva i första rummet, Herre. Gud, låt oss få se mer av din härlighet.